Martina, vill du berätta vad du har fått på din tallrik? Ja, det kan ju vara ett bra sätt att börja den här
podden. Det är ju någon form av... Jag ser inte riktigt vad det är.
Det här är,
om jag vore sån här matskribent så skulle jag säga att rätten är byggd på höjden.
Ja, det är den. Kallfärsbiffen ligger över.
Vad heter det här?
Under ligger någon typ av linser skulle jag säga. Ja. Svarta linser.
Och sen är det någon sorts såssak.
En sås. Och sen är det
någon sorts salladsak.
Mm.
Och någon sorts bönsak. Eller vad det är. Och några gurkor. Ah, vad är det på din tallrik?
Jag åt en sallad, jag var inte alls sugen på sallad. Men det var det enda veganska de hade. Så det är bara att gilla läget. Jag kommer inte bli mätt på det här. Och jag vill ha bröd också. Nej, nu känner jag mig inte glad.
Vad är det i den här lilla påsen då?
Är det bröd där i påsen?
Det kan du ge det på.
Ja, men det, nu är det känns bättre.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Den här gången har Martina och jag fått ett chambre separé på restaurangen som heter nummer 53 och ligger på Kornhamnstorg i Gamla stan. Vi har fått in maten och en flaska av husets Riesling. Nu käkar vi. It was there I knew that you
loved me true, not false but true. Man skulle bli konstkritiker.
Det ville jag bli när jag var 20.
Ville du det?
Men det kanske är inte för sent.
Det är aldrig för sent. Fråga mig. Jag har just idag varit...
Har du blivit konstkritiker?
Som konstkritiker.
Berätta, berätta.
Jag blev utskickad av kulturredaktionen att se den nya Lena Kronqvist utställningen. Eller retrospektivet, som det heter. Man blickar tillbaka på ett helt konstnärskap. På Valdemarsudde i Stockholm.
Så det var du på idag?
Det var jag på idag. Och det ska jag säga, det är livet dessa. Då, välkommen på pressvisning. Alltså utställningen börjar på
lördag. Så det här var bara för er konstkritiker?
Bara för oss. Välkomna 10:00. Kom gärna 9:45 så bjuder vi på kaffe och macka. Jaha, tack så hemskt mycket.
Det får man inte som teaterkritiker.
Nej, kommer man dit, det får man verkligen inte.
Som eller som litteraturkritiker, man eller får som en någonting. Bok och en bulle.
Nej,
man får en bok.
Det man får som litteraturkritiker är tid på sig. Det får man ju inte heller som teaterkritiker. Får man det är bara att gå hem och chatta.
Hårda bud i Mellerud.
Här får man då komma på onsdag i god tid före då lördagen när då den här texten ska publiceras. Och så får man då en visning, en guidad visning
där det då pratas och berättas om konsten. Alltså det krattas så i den när man är
konstnär, var närvarande. Vem vill ställa frågor? Varsågod.
Ställer du frågor?
Ja, jag ställde någon fråga för att jag hittade nämligen i en monter tre små skulpturer som såg ut som, ja, det var liksom figurer med ljus. Det var som att de hade ljushållare på huvudet, ovanpå en hatt liksom. Och de var så himla fina och uttrycksfulla, jag blev så kär i dem. Alltså det är så mycket annat som är häftigt med hennes flickor och de här arga och de här våldsamma.
Jag har alltid
våldsamma. Älskat
alla de där familjebilderna.
Ja, det här komplicerade, den här jättekomplicerade mammarollen. Men jag tyckte bara...
Visst är hon just mamma då, till Linus Tunström?
Hon är mamma till Linus Tunström.
Och fick någon sorts
som hon alltså fick tillsammans med Göran Tunström. Mm. Alla känner ju alla i den här världen. Men så är det.
Alla
den fantastiska författaren Göran Tunström. Mm. Det fick jag också lära mig först idag. Visste
att
jag
de
inte.
Hade Linus tillsammans.
Jag visste inte det. Nej. Visste inte att Linus på de här bebisbilderna var...
Var Linus Tunström?
Regissören.
Nej.
Hur som helst. Hon hade gjort de här i någonting som kallades för... Ja, tekniken. Var det rekotekniken eller?
Det borde du veta, du är konstkritiker. Du måste ju...
Exakt, för det första som jag tänkte när jag gick till den här utställningen så tänkte jag så här. vem är jag att gå och liksom recensera en av Sveriges största nu levande konstnärer. Alltså jag känner mig så dålig liksom.
Kände du lite som om man skulle skicka typ Johan Hilton att intervjua försvarsministern?
Ja.
Var kom det ifrån?
Nästan.
Nej, det var dålig.
Ja. Ja. Men hur som helst, då fick jag tillfälle att fråga henne, därför att de här tre figurerna med ljushållare på huvudet fanns inte i den. Och det är ju också en sak, man får ju en helt fantastisk utställningskatalog.
Och det är ingen katalog, utan det är en hel jäkla bok. Titta, den här får man. Den här får man.
Men gud,
alltså du har...
Och vilken fin, fick du den?
Ja, alla som var där.
Jämför det där med teaterprogram. Alltså lyssna, tänk er nu, vi kan lägga ut bild på den där också. Tänk er nu så här, den dyraste sortens
konstbok.
Ja. Typ så här 600 kronor
minst.
Ja.
Ja.
En sån fick Gunny.
Ja, sån fick jag. Så jag bläddrade igenom den under andakt, men de fanns inte, de där figurerna. Så då frågade, fick jag möjlighet att fråga, de här jättefina som jag tyckte om, vad är det för något? Och då var det så här, bara, hon ser knappt någonting längre. Så man fick nästan förklara vad det var som fanns.
Oj.
Nej, men, oj, ska de vara med? Nej men de hör inte till. Då visade sig att hon
vill inte ha med dem.
Hon vill inte ha med dem.
Kunde inte du få dem nu då?
Exakt, jag skulle ha frågat det. Nej, för de var så här övningar på den kursen i den speciella teknik hon hade gått. När alla skulle göra varsin, alla skulle göra flakoner. Mm-hmm. Flakoner, det är tydligen en flaska med ett lock som man kan ta av. Mm. Ja. Herregud, alla dessa begrepp som jag borde veta.
Så men, du borde svänga dig med helt
borde svänga med att. Så att det där var bara någon övning på kursen. Så att de där men kommer de förmodligen inte ens vara med i den här utställningen. För de tyckte hon att nej, men de kan, nej men vänta, när de där. Fast ja, vad synd, sa jag. Det var de enda bruksföremålen på hela utställningen.
Men då kan du ju tänka dig, då kan du tänka dig. Alltså det där, vet du vad det där är som?
Nej.
Det där är som alltså om man skulle ge ut en roman med alla strukna partier.
Mm. Ja.
Då skulle ju vissa fästa sig jättemycket vid massa strukna partier. Folk som gillar enskildheter liksom. Tänker men gud, det här stycket. Var det struket? Ja. Ja. Vet ni vad som är en bra idé till en ny litteraturgenre? Det är... Alltså då med författare som någon bryr sig om.
Ja.
Men alltså ge ut, alltså det har ju hänt att man har givit ut liksom, inte fan vet jag, Ingmar Bergmans manus med marginalanteckningar och sådär. Men att ge ut strukna partier, bara.
Bara.
Inte boken med strukna partier.
Nej, utan bara de strukna, ja.
Skulle det vara, alltså det skulle vara ungefär som, men du vet när man ställer ut Picassos skisser. Varför skulle man inte kunna ställa ut eller ge ut författares skisser? Alltså man skulle kunna ha det för på samma hylla där min lilla bok med tre av mina pjäser i står, nämligen Under svårsålt. Jag såg den Under svårsålt på pocketshoppen.
Är det sant? Har de en sån kategori?
Ja, på en pocketshop-affär jag var på. En sån här lite finare. Alltså det roliga med pocketshoppen är ju att vissa av dem drivs av jätteintresserade personer.
Ja.
Som liksom tar sig tid och väljer ut favoriter och så. Ja. Men också har en liten svårsålt hylla med sådana som de tänker att det här vill vi liksom ha i affären. Fast vi tror
vad
inte fint, att någon
så
kommer...
Så de använder svårsålt. Det är ju egentligen ett försäljningsknep.
Ja, men det är ju det.
Alltså det är ju en...
För då vill folk se vad kan
psykologi
det här
liksom.
Men det finns ju fortfarande människor som faktiskt blir nyfikna.
Ja, de blir triggade av det. De aha, svårsålt, inte för mig.
Nej, eller så tänker de så här, jag är en sån som är tillräckligt smart för att förstå det första. Ja. Men du, Gunny?
Ja.
Om du skulle ge något tips då, eller nej så här,
Vad ska man tänka på när man skriver en konstrecension till skillnad från liksom en bok eller teater? Alltså hur skriver man konstkritik?
Enligt dig.
Men hur gör man det så att det ska liksom bli någon mening med...
Ja, det är väl det jag ska gå hem och ta reda på.
Ja.
Men jag tänker att det behöver inte skilja sig väldigt mycket från att skriva om teater till exempel.
Egentligen så kan man väl bara... Eller jag skriver ju mest litteraturkritik, men jag tänker så här, i början tänkte jag, men herregud, men hur ska man kunna skriva någonting som faktiskt är intressant att läsa för någon som inte har läst den här boken? Alltså hur ska man kunna skriva något som är konsumentvägledande? Men grejen är att det går ju inte.
Nej, men
man kan ju skriva så de förstår vad det är.
Ja, men den här Kronqvist, det är ju lätt då.
Mm.
Om du jämför med en abstrakt konst där. För när Lena Kronqvist gick på konstfack på 60-talet, då var det ju poppis att bara ta en hög liksom en burk med färg och skvätta omkring och göra väldigt abstrakt konst.
Och hon gör extremt föreställande
berättande konst. Ja, hon gör ju så här. Här får ni titta på min amningspsykos. Här får ni titta på när jag var på Sankt Jörgen och fick liksom elchocker. Hur kunde det bli? Här får ni titta på helt andra bilder av flickor än vad som förväntades när jag gick på flickskolan i Karlstad. Här får du titta på hur det var när mina föräldrar dog. Alltså det är väldigt...
Man behöver inte undra vad det föreställer liksom.
Nej, man kan undra. Sen kan man, då kan man undra varför är flickorna så grymma? Och varför är mammans blick så bortvänd? Men det är ju liksom, det är den typen av frågor. Men det är ju inte så här...
Nej.
Det är inte några trianglar.
Det är inte trianglar. Det skulle jag bli nervös av om man kunde analysera trianglarna.
Ja.
Men det jag undrar är hur man kan... För det är en sak med själva motiven. Mm. Det är klart, de är otäcka i sig. Men hon får bilderna att kännas så otäcka på ett sätt som inte bara handlar om motiven.
Nej.
Det hade lika gärna kunnat bli... på något sätt för föreställande eller liksom ointressant eller effektsökande.
Mm.
Men jag tycker inte det blir det, utan det blir, det är något krypande otäckt.
Mm, det är det ju.
Med de exakta uttrycken.
Mm, det är det ju.
Det kan man ju skriva. Det skulle jag nog skriva. Ja.
Jag tror inte att det kommer bli så svårt. Och det är därför jag säger att vilket underbart liv att vara konstkritiker.
Ja.
Och gå i de här miljöerna och bli så här omhändertagen.
Ja.
Men... och liksom matad.
Mm.
Ja. Och sen dessutom då ha tid på sig. Och fundera. Det är sån jäkla lyx.
Det är så att lyxigt. Det... Ja. Nej, men det är så lyxigt.
Ja.
Men är det... För de pratar ju alltid om att det är så svårt att hitta bra teaterkritiker. Men var fan hittar man... Var hittar man... Alltså, om någon vill anmäla sig då, om någon nappar på det här,
tycker att det lät frestande.
Mm. Ja. Och då vill de så här, då hoppas de att nu ska vi få bli konstkritiker på Expressen Kultur. Men vad har ni i så fall för krav? För att någon ska få prova.
Ja, men jag kan väl tänka mig att det är att man ändå kan skriva så att den som läser känner sig indragen och får en bild av vad det handlar om. Man blir intresserad.
Det är mer det än att man ska vara inte till exempel så här,
Lena Kronqvist är utan tvivel en av vår samtids största. Så ska man inte.
Hon är född också.
Ja, nej.
nej. Så ska utan... texten inte börja.
Nej, nej. Och texten kanske inte heller ska börja med att jag fattar ingenting av den här utställningen.
Nej, så här, den ska inte börja så här. Jag hatar konst. Så tror jag att många skulle tro att det är meningen att det ska börja. För då är man så där...
Ja, just det. Då är man lite edgy. Eller så här,
eller så ska det börja med någonting om själva skribenten. Så här. När jag fick min första mens, då var det så här. Det är hela första stycket. Och då sa min mamma... Och det är bara Stig Larsson som får skriva så. Men i hans fall är det snarare... Ja, men han har ju fått skriva så.
Ja.
Att när jag var i tobaksaffären på lilla Essingen, då träffade jag en kille som jag har känt sedan 70-talet. När jag för övrigt var ihop med en tjej som hade en ovanligt vacker fitta. Men då, och det här har ju absolut ingenting med Clark Olofsson att göra, men honom har jag också träffat. Och sen är det, halva texten handlar om det. Och det har ingenting med boken att göra.
Nej.
Och sen...
Jo, men så får man skriva om man är Stig Larsson. Men ingen annan får det. Nej.
Det är ju helt enkelt sanningen. Att det är så.
Mm.
Fast det är det att det är intressant det där.
Jo, men om du har varit en ikon liksom. Om du har varit din generations författare under en given period.
Då får man
då får
lite
man,
mer
då är det okay.
lösa
Då får man lite mer svängrum.
Men
om man kommer
med
som
det.
23-åring, nykläckt konststudent. Då kan man inte
då måste man förstå också att då bryr sig inte folk på samma sätt. Alltså det kan hända att det är en och annan som faktiskt undrar vad Stig Larsson har för sig där på lilla Essingen numera. Och verkligen tycker att det är kul. Och jag tror det kan också vara bra för själva boken som han skriver om.
Ja.
Att man istället för en recension får läsa vad Stig Larsson har gjort. Jag tror att det är säljer böcker. Det är liksom en fjäder i hatten.
Ja, det är en fjäder i hatten.
Att du har fått vara projektionsyta för Stigs tobaksaffärsbesök.
Ja, men nu har vi berättat vad man inte ska göra.
Mm.
Men det är alltid lättare.
Hur ska man göra då?
Men det är ju det vi inte vill säga. Utan vi vill ju bli överraskade.
Vi vill helst, eller vi. Jag
jo,
hör
du,
inte till
jo.
Vi.
Ja.
Nej, men okej då. Vi vill... Vi kanske vill själva få svaret från dig. Så här, aha, kan man... Skriva på det här sättet. Vi vill väl bli fascinerade helt enkelt. Så ja. Det är nog den enda regeln.
Men så är det.
Eller det ska liksom leva på något sätt. Och då ingår allt det andra. Om det lever så är det ju välskrivet. Och då är det relevant och initierat. För att annars skulle det inte leva.
Jag tror också nyckeln till att få det levande är kanske att sätta det trots allt samman med någonting utanför, i det här fallet, Valdemars och Uddes väggar. Liksom.
Ja, man kan associera alltså det på något sätt. Så att man
får tag på,
krokar i
någonting. Ja.
Det var ju det någon klagade. Jag har en jättebra Facebook-följare som heter Gunn-Britt som jag älskar.
Mm.
För hon är väldigt, jag har aldrig träffat henne, men hon skriver liksom bra kommentarer och sådär.
Mm.
Men någon gång var hon sur för att jag hade skrivit om Silvia Avallone som jag då på något sätt satt i relation till Elena Ferrante.
Ja, det var väl inte...
Alltså inte relation att de var lika. Men liksom att... För det är de inte. Men... jag pekade snarare på vad skillnaden var. Och då undrade hon liksom varför jag överhuvudtaget skulle dra in Elena Ferrante. Och var inte det liksom löjligt? Och då så skrev jag att... jo, det kanske var. Det kanske var löjligt. Jag kanske skulle ha låtit bli med det. Och då skrev du så här, ja, fast det kan vara ett bra... Vad du sa? Det kan vara bra med referenser ibland. Även om det verkar fjantigt. Därför att det hjälper läsaren av texten att liksom på något sätt få ett sammanhang.
Ja, ja.
Och den referensen var ju bara på en halv rad.
Ja.
Men jag skrev någonting till skillnad från Elena Ferrante som bla bla bla.
Jo, men precis, så... okay, för den har vi ju läst liksom. Den kan vi alla relatera till. Och då på något vis, ja.
Och då studsar det mot det.
Ja.
Och då så skriver jag varför Silvia Avallone inte är Elena Ferrante.
Ja.
Så det är lite som att skriva varför Bodil Malmsten inte är som Kari Boye.
Nej.
Det är bara för att liksom, det är egentligen bara grundfärgen som den andra färgen är på. Och det kan man ju tycka så här, ja, men vad fan, ska det behövas? Och det gör det inte alltid. Men ibland
gör det. Och sen ska man inte, en annan grej man inte ska göra, det är ju heller att det är ju inte att man får vara försiktig med att liksom strössla med referenser. Behöver inte imponera på läsaren.
Nej, men då hade man ju kunnat
därför.
Tänka så här, nej, istället
man nämner Ferrante, det är inte för att imponera.
Nej, för att ingen blir imponerad för att alla har ju läst Ferrante.
Ja.
Däremot om jag hade skrivit så här, ja, när jag var i katakomberna.
Ja,
utanför någon sån här när jag var i några katakomber utanför Rom. och läste i den här skriften som bara har lästs av 7 personer i hela världen.
Ja.
Då visste inte jag att jag 30 år senare skulle läsa Silvia Avallone. Men som Guido Montefiore skrev. Och detta kan man för övrigt relatera till strof 368 i William Shakespeares samlade sonetter. Där det ju som vi vet
står
jul. Nej tack. För då blir det ju bara recensenten som liksom, ja, nu har, handlar ju den här texten inte längre om boken, utan det handlar om hur lärd jag är.
Exakt, och du måste ha Jacques Lacan i varannan mening.
Jacques Lacan måste vara med. Han är alltid med. Från och med nu så har vi en resolution att i alla böcker som jag recenserar under ett år framåt, för det går ju inte någon Jacques Lacan säkert. Alltså man kan bara ta någon Jacques Lacan, så slår man upp en sida och blundar och sätter ner fingret.
Vad fan är Jacques Lacan?
Men det är väl någon sån här egentligen ganska dålig filosof, tror jag.
Vad står han för? Ska vi hjälpa våra...
Jag kommer bara ihåg att när jag gick på Biskops Arne på 90-talet så var det så att man måste säga Jacques Lacan.
Ja, eller hur? Man måste det.
Jag vet inte om man måste det fortfarande, men då var det ett obligatorium. Och jag tror att jag köpte någon bok och tyckte att den var jättetråkig.
Men så gjorde det i alla fall.
Nej, men därför att det var...
Alltså han är psykoanalytiker.
Ja.
Ja. Han är en av de teoretiker som förutom Freud betytt mest för psykoanalysen.
Okej, jag hatar psykoanalys.
Gör du det?
Ja, jag hatar psykoanalys.
Varför gör du det?
Därför att det har förstört... Det har förstört så mycket för människor.
Ja.
Inte bara liksom enskilda, utan hela vår... Nu ska jag säga ett sånt där nyckelord.
Ja.
Psykoanalysen har förstört vårt narrativ.
Ja.
Den har förstört berättelsen om våra liv. Ja. Om man tittar liksom på valfri mainstream Hollywoodfilm eller valfri modern pjäs som handlar om familjerelationer eller sådär, då är det så mycket som bygger på psykoanalysen. Att folk jagas av bortträngda minnen.
Mm.
Att de har såna här ouppklarade relationer till sina föräldrar, och det relaterar till någonting som hände när de var pyttesmå, typ de blev inte ammade. Typ Linus Tunström kanske. Nej, men du vet så här, psykoanalysen låser fast folk i barndomen på så fruktansvärt sätt. Så att man måste först ha en olycklig barndom, sen måste man ägna hela återstoden av sitt liv åt att harva runt med den här olyckliga barndomen. Och nu ska jag komma ihåg ett namn. Det här är ju vår favorit, att försöka komma ihåg namn. Jag kommer snart komma ihåg det. En kvinna som är en av den moderna psykoanalysens liksom portalfigurer. Hon var jätteinne i Jagets teatrar, heter hennes kända verk.
Inte Sabine Spira?
Nej. Jagets teatrar, då ska du komma upp. Den har jag hemma och den är fruktansvärd. Vad heter hon? Jag tror förnamnet börjar på J.
Roligt att Teater Galeasen kommer upp då. Joyce McDougall.
Mm. Joyce McDougall, precis.
Säg det som om du kommer på det medan du pratar.
Ja, men till exempel i Joyce McDougalls banbrytande verk Jaget teater.
Ta med det här.
Men hon är en sån här psykoanalys-ikon.
Ja. Mm.
Och Jagets teater är helt enkelt en bok med fallstudier och så.
Mm.
Och då är min favorit, min stora favorit. Jag överdriver inte nu. Men Joyce McDougall, hon beskriver då bland annat ett fall där det är en man som han har en fobi mot såna här automatiska dörrar in till affärer.
Mm.
Såna där automatiska elektriska dörrar. Så han får ångest. Han får ångest på slag när han ska gå in i sin vanliga mataffär.
Oj. Fyra.
Och helt utan någon som helst distans så tolkar Joyce McDougall det som att
ja, förlossningen.
Jag behöver, nej, jag behöver inte ens förklara, nej, det. Inte ens. Dörrarna är mammas fitta, ja, som öppnar sig då. Och han känner undermedvetet att han går in, tillbaka in i livmodern. När han går in i affären för att köpa sin fucking mat och dasspapper. Och det är förstås ångestfyllt. Det skulle jag också. Jag skulle fan känna jättemycket ångest om jag var tvungen att gå tillbaka in i livmodern nu. Jag fattar det. Och det här har på något sätt utlöst.
Ja, man fattar att hon går igång på det. För att hon väl kläckt den här idén.
Och den är ju jättekul idé. Det är ju skitroligt när man, det är klart,
hon
det
förstår ju allting på en gång. Jättebra, Matris.
Och det sjuka är att denna psykoanalys, och jag har ju ändå känt ganska många, men jag har aldrig gått i psykoanalys. Det första skulle jag aldrig ha råd. För alla psykoanalytiker nästan, det är ju privatpraktiserande. Och hela grejen med det är att man ska gå varje vardag. Det räcker ju inte med att gå varje gång i veckan.
Varje till en dag?
Varenda jävla dag ska man gå.
Och fy så hemskt.
Och så bygger det ju på då att man ska associera fritt. Psykoanalytiken säger ju oftast ingenting.
Nej.
Den ska sitta bortvänd. Alltså det här är ju inte ens påhittat, att det är så här. Ja. Den ska sitta bortvänd. Och så ska man sitta eller ligga för att komma ju där med divanen. Det är inte heller påhittat, man kan få ligga. Och så ska man bara prata liksom.
Ja.
Man ska bara associera fritt. Man kan få prata om vad som helst. Och sen så ska då analytiken, och sen så antecknar ju den för, för journal och sådär. Ja. Och någon jag gick hos, någon jag kände som gick hos en psykoanalytiker berättade att den kunde ibland säga så här: bara ett förslag. Jag har ett förslag. Den här kollegan som du retade på ditt jobb, är det i själva verket din bror? För du har ju tidigare berättat att du tyckte att din bror var dum mot dig när du var liten. Kan det vara så att den här kollegan symboliserar din bror? Men det är sådär var det.
Ja, men så kan det ju vara. Alltså, så kanske det kan vara.
Men så kanske
det alltså,
kan vara.
Du kan ju inte helt och hållet underkänna den typen av tolkningar.
Nej, jag menar inte att det inte kan vara. Det är bara det att jag blir så jävla irriterad. När det liksom... Nej, men... Till exempel fallet Thomas Quick.
Ja.
Att det kunde gå så jävla illa som det gjorde. För jag har ju faktiskt... Jag har läst på en del om det. Det var ju dels för att han var så neddrogen naturligtvis, men också för att man hade den här väldigt befästa tron på bortträngda minnen. Och grejen är att hjärnforskning tillbaka visar faktiskt idén om bortträngda minnen. Klart att man kan liksom, det kan finnas. Men rent generellt så är det så att det som har skrämt oss mest är ju det vi kommer ihåg. Det är därför vi blir traumatiserade. Det är därför bränt barn skyr elden, om du så vill.
Just det.
Det är klart att vi kommer ihåg det som varit skrämmande. Sen däremot så kan vi ju såklart, jag är ju varken psykoanalytiker eller hjärnforskare, men jag förstår idén om att man kanske kan rekonstruera saker eller måla över dem eller välja att tolka dem fel om man inte står ut med sanningen. Det förstår jag.
Ja. Men för att jag tycker att det sunda i det här, det är ju att man faktiskt försöker kanske hitta orsaken till att man känner sig förorättad i något gammalt mönster. Att man har blivit
att liksom, man projicerar saker,
ja,
kanske
man har blivit
folk.
Förfördelad som barn i en syskonskara eller whatever.
Och då
eller,
är man ju skadad.
Det är inte så konstigt. Nej. Då är man ju det.
Och vi är ju alla
men jag
skadade.
Tycker just det här att man håller på och pratar om så här penisavvund eller att man föds ur sin mammas vagin eller inte vill gå in i en livmoder.
Att snippa där är som ett sår.
Nej, men där har
från
vi.
Från en penis som fattas. Nej. Alltså Freud, man
är det där, är det de som hittade på det här med vagina dentata också? Jag vet inte.
Probably, eller antagligen. Några epigoner.
Ja,
men man får ju komma ihåg att Freud var en gubbstrutt.
Ja.
Sen vill jag också säga att det finns säkert psykoanalytiker. Alltså det finns säkert, alltså som i alla fält och alla ideologier och alla liksom tolkningar av världen så finns det säkert en massa intelligenta, jättebra människor som håller på med det här. Så jag menar inte att vara så brutal som jag är, men jag tycker till exempel Joyce McDougall. Går några snäpp. Jag tänker att självkritik borde vara ett honnörsord för Joyce.
Lite KBT för den här killen med dörrarna kanske hade varit gjort susen.
Men man kan ju säkert, alltså jag har jättemycket kritik mot KBT också. Jättemycket kritik. Därför att en jättedum tant som var KBT-psykolog försökte bota min panikångest med KBT. På ett taffligt sätt. Jag tror egentligen inte att det finns någon behandlingsmetod. Det är ju ganska självklart egentligen. Alltså som är heltäckande för några psykiska problem. Jag tror att det ofta är... Det kanske är Det kanske är KBT i viss utsträckning vanlig samtalsterapi där man blir lyssnad på och får hjälp att bena upp saker. Och kanske ibland SSRI. Som kan vara fruktansvärt, men som också faktiskt kan, som till exempel i mitt fall, stabilisera livet så man kan fungera.
Vänta nu, vad betyder det?
SSRI, nej men det är ju helt enkelt antidepressiv medicin. Som jag tar sedan hur länge som helst, men inte då mot depression utan mot panikångest. Därför att det är ju helt enkelt serotoninåterupptagningshämmare som det påverkar kemin i hjärnan. Och det gör att jag inte behöver få, vilket är helt otroligt, det enda som faktiskt har tagit bort de här riktigt starka panikattackerna. Och det betyder inte att bara för att jag tar den här medicinen då så behöver jag inte bry mig om vad orsaken är till att jag har panikångest. Jag får ett bättre utgångsläge för att analysera det när jag inte behöver hålla på och chippa efter luft hela tiden. Och hade jag då också dessutom en fobi mot såna här automatiska dörrar så skulle kanske någon sorts sån här utsättningsträning. Jag menar att man kanske måste ha en liten sån här smågodishylla med olika lösningar för så komplexa saker som psykiska åkommor. Tack för ordet.
Vill du ta en cigg och så ta lite reklam?
Jag vågade inte hoppas.
Nej, varsågod.
Jag vågade
inte. Jag ger dig det.
Men Gunilla, vet du vad som är så fint?
Nej.
Med vänskap.
Ja.
Det är att efter ett tag så känner man varandra liksom.
Ja, det gör man ju.
Det var ju också så intelligent. Jag känner att jag pikar i intelligens just nu. Ja, efter ett tag så känner man varandra. Det är så här.
Läste du det i mina ögon?
Nej, det här var självkritik.
Det var det självkritik.
Ja. Nej, men det var så här, jag menar bara att det är fint att
jag tycker det.
Att ha människor omkring sig som känner.
Som känner en.
That's what friends are for. Alltså jag förstår inte vad Expressen.
Keep shining. No one.
Are you going to dansa?
Apropå det, ska jag berätta om när jag fick dansa på Operans stora scen.
Det kommer efter reklam.
Ja, det gör det. Woohoo! Well then close your eyes and know the words are coming from my heart.
And then if you can remember. Down by the old mill stream where I first met you. Varför liksom? Fick du dansa på Operans stora scen?
Jag måste få berätta det.
Du måste.
Det är det största som har hänt faktiskt i år.
Och det är ändå bara mars.
Ja, nej men alltså. Jag var på den här föreställningen som heter Kilian Ek Naharin heter den. Och går på Operans stora scen. Det är liksom tre koreografer som har liksom satt ihop ett program. Jag behöver inte börja. Nej men grejen är att jag blev uppbjuden. Alltså dansarna kom ut och hämtade varsin person ur publiken. De var väl kanske 12 pers eller någonting. Så bara plötsligt gick ut och hämtade. Och så bara en dansare bara liksom pekade på mig. Och vill du?
Och det ville du ju.
Ja, det är klart jag ville.
Och så fick du komma upp på scenen.
Alltså förstår du Martina?
Har du varit uppe på scenen där förut?
Ja det har jag, har varit där en gång. Men alltså den här, ja, då tänkte jag bara så här.
Och det var framför hela publiken.
Det var framför hela publiken. Och i pausen så hade jag noterat att Alex Schulman var
Nej, och han blev inte uppbjuden.
Det vet jag inte, vi hade ett sånt tunnelseende.
Jag tror inte han blev det.
Jag har ingen aning om, jag såg någon av de andra i publiken som
nej,
blev
jag
uppbjuden.
Tror att Alex fick titta och kolla inte på dig.
Det är möjligt att han också blev
nej,
det.
Nej.
Oh. Nej, men jag hade det på något vis i bakhuvudet ändå. Okej, där.
Där sker i
han
närvaro.
Han tittar, Alex Schulman. Men sen tänkte jag, nu tänker jag inte på det mera alls. Nu lägger vi det åt sidan. Och så bara kör vi liksom. Och det blir ju, man får ju ett sånt ljus, du vet ju du som har stått på scen, att det blir väldigt mycket ljus.
Ja, man ser ju inte
man ser publiken. Inte så mycket publiken. Nej. Och jag tänkte, nu ska vi dansa, då vill du bara försöka dansa helt enkelt.
Då fick man dansa som man ville liksom.
Då var det fridans.
Åh, Gunny!
Och då tänkte jag så här, då är det bäst att, ja men du vet,
och du här, älskar man, ju
då här, jag älskar att dansa. Då härmar jag lite grann hur han gjorde då. Ja.
Vilken bra idé.
Ja,
vilken jättebra idé.
Alltså jag visste ju, ärligt talat, jag visste att det här förekom.
Men du jag, visste inte att du skulle få vara med.
Jag skulle, nej. Nej.
Men hur kände du dig när du höll på?
Nej, men det var jätteroligt och skitläskigt på samma gång. Det var, jag var ju liksom skräckslagen och euforisk på en gång.
Ja, men grejen är
att jag blir utvald. Så, den
du
känslan.
Du blir utvald.
Får jag
du.
Vara med?
Men det är samma som när man är barn. Alltså man ja. Blir barn,
ja,
tänker jag.
Ja, jag blev barn. Jag blev barn.
De valde mig.
Ja.
Och dessutom liksom operan, alltså det är mycket större tänker jag mig än om liksom någon skådespelare på Dramatens stora scen skulle gå ner och säga nu får alla komma upp. Alltså för att operan det är ju liksom ett monument över det ouppnåeliga.
Ja.
Den scenen, och just det här, ingen
just det här att få dansa.
Få dansa på operan, det kommer inte hända.
Nej, det kommer aldrig att hända. Jag har varit med tidigare att jag har blivit liksom sådär indragen i någonting på teatern. Men, och då, jag, då, ja. Liksom, det är jättekul. Men inte på det här sättet. Nej, inte
eller när du och jag var och såg vår kompis Pernilla Wahlgren på Göta Lejon. Ja, då hade de ju också någon scen där de tog upp publik.
Ja, just det.
Men det är liksom lite mer sådär tjofadrittan. Alltså det här är ju det här är ju på något sätt att få vara prinsessa eller vara så här påve.
Alltså, men jag kommer ihåg när jag, alltså, jag var på någon maskerad på 80-talet och då skulle man vara sitt andra jag. Mm. Alltså den, ja, det där som ingen vet om jaget.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att jag klädde ut mig till en ballerina.
För det är ju någonting som jag vara.
Nej, jag hade aldrig kunnat vara det. Men då fick jag vara det för en kväll.
Men det är ju drömmen. Det är ju
helt liksom... alltså en människa som är 1,83 lång och så är lite stel som jag kan inte vara ballerina.
Det kanske nej, man kan. Nej, okej, det kanske man kan. Nu
om man hade haft andra föräldrar och någon som hade fortsatt den i den riktningen. Nej. Men liksom enligt den mall som jag växte upp i så var det kanske inte att jag skulle, man skulle bli...
Att du ens hade prövat.
Nej.
Men det är ju en arketyp. Ballerinen är ju, apropå psykoanalys, så är ju den en arketyp.
Ja, det är det.
Kommer du ihåg Katja Björner?
Ja, det gör jag. Ja.
Vad som tack. Nu hände med henne.
Jättegott. Nej, jag vet inte. Ja.
Nej, men hon var i alla fall dansare, jätte, liksom en av de där liksom, stora hoppen.
Mm.
Och henne gjordes det ju en film om. Och Donja Foyer, som ju alltså var Ingmar Bergmans favoritkoreograf länge och så. Hon, jag tror det var hon. Eller hon i samarbete med någon som gjorde en film om Katja Björner. Och jag kommer ihåg en av liksom voice-over-replikerna ur den filmen. Då så ser man hur Katja står och tränar och sen så är det någon som säger "A ballerina is perfect. But nobody's perfect. Nobody's perfect. But she has to be."
Mm. Just det.
Det är det som är myten om ballerina.
Ja, men det är ju också sant.
Ja, det är det ju.
Ja.
Det är det ju. De får
du kan inte snubbla. Du får inte snubbla. Nej.
Skådespelare får snubbla.
Ja.
Det blir kul.
Ja.
Det blir inte kul om en ballerina snubblar.
Nej,
för det måste vara fulländat.
Ja, det måste det vara. Även när det är modernt måste det vara fulländat.
Ja.
Ja.
Även när det är Cullbergbaletten och ABBA-baletten.
Ja,
liksom.
Det måste det. Ja.
Det är ingen skillnad.
Nej, det är det faktiskt inte. Det är en viss skillnad, men den är inte stor.
Det är skillnad i eller Pina Bausch. Det är skillnad i uttrycket, men det är samma krav.
Ja, det är det. Men vet du vad som händer?
Han lyfter upp mig och snurrar typ i tre varv. Men gud, hur kändes det? Åh gud, nej, nu! Lyfter jag i min stol. Och då kunde du ju bara hänga där liksom.
Ja, det var bara. Det var bara hänga. Och så ställer han ner mig och jag är så jävla snurrig i huvudet alltså. Så jag har bara fullt fokus på att inte ramla och kul. För att det bara snurrar. Och jag bara, nej men du vet, jag får inte ramla. Det hade varit. Jag får inte ramla. Jag måste bara stå
på fötterna.
Och jag druckit typ champagne i pausen. Och det var kanske både shit. Det var kanske både bra och dåligt i det här fallet.
Det var det nog. Jag tror det mest var bra.
Jag faktiskt. Tror det var mest var bra, ja. Ja. Och sen när jag hade liksom precis, när jag hade stagat upp mig, så sa han, det trodde du inte, va?
Men herregud, Gunilla.
Ingen människa, alltså det, menar, passa ibland så lyfter han upp mig på skoj. Men jag menar,
det här var en annan nivå.
Det slutar ju med duns liksom, alltid. Men det här var ju bara, jag flög.
Därför att nu blev du upplyft av en professionell upplyftare. Och snurrare.
Ja. Men grejen är, vet du, det här var alltså för en vecka. Nej, det var för en vecka sedan. Jag hade så fruktansvärt ont i hela bröstkorgen. Alltså, så här, du vet, jag tror inte jag har brutit någonting.
Men jag, nej, tror men att du är liksom, öm.
Jag är så öm. Jag måste ju, jag vet inte vad det beror på, men jag måste ju ha liksom här.
Nej, din kropp är ju chock bara. Den är bara i chock.
Alltså det är som att hela bröstkorgen, hela brösten, allting är bara så här.
Men förstår du då vilka jävla atleter de här människorna är?
Ja, hur mår han? Han har väl förhoppningsvis inte
ont. Men han har nog inte mer ont än vanligt.
Nej, antagligen inte.
De har väl ont liksom.
Men förstår du att man alltså måste, ja, vilka, nu, först nu förstår jag vilken kropp man måste ha för att bli buren.
För att bli buren, ja, man tänker, ja, att det är jobbigast, men antagligen är det svårast för dem som blir burna. Ja,
du måste ju verkligen hjälpa till, och jag hjälpte ju inte till annat än att jag kanske spände mig jätte.
Förmodligen det är det där jobbigaste han gör på en kväll. Att lyfta upp de här människorna som inte är dansare, som inte, nej, vet hur man gör.
Och eller också, så var det sån här styrdansen också. Sen när, för jag tänkte, vad skönt när man fick dansa fritt. Det var jätteskönt, för jag tänkte, då kommer åtminstone inte förstöra något för honom.
Mm.
Men sen när han, varje gång han tog tag i mig och skulle göra saker, då blev jag, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej.
Tänk om du hade råkat skada honom på något,
ja,
sätt.
Ja visst, och jag var jättestel på styrdansen. Alltså jag hade ju kunnat, jag var motsatsen till följsam. Jag var ju tvungen att säga, men, förlåt, jag är jättedålig på styrdans.
Men du var säkert, alltså, du var säkert bättre än de flesta.
Nej, det
alltså,
vet jag inte.
Måste ju gripas av panik.
Säkert. Men vet du hur det roliga var också? Efteråt då, efteråt, när det var slut allting, när jag var i foajén, då kom det fram liksom publik och så här.
Dina nya fans.
Tackade. Tack, vad bra du var.
Vad
tack.
Bra du var.
Till och med ända ner i tunnelbanan så kom det fram två stycken så här stjärnögda, en mor och dotter, och bara
vi vill bara tacka så mycket för det här. Nej.
Jo. Nej, det var faktiskt, ja, tack för att jag fick berätta om det.
Nej, men nu har jag ju också upplevt det, känns det som.
Ja.
Nej, Gunny, det är fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej.
Det är bara fantastiskt.
Ja. Så dagen efter var jag faktiskt tvungen att kontakta, för att jag ändå, cynikern i mig började ju ändå arbeta och berättade för mig att det här var ju, allting var ju del av en plan, och att de visste ju att liksom,
och de ville att du skulle skriva,
och de ville ju bla 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 bla, allting var uttänkt så. För jag menar, varför skulle de annars välja ut mig? Så,
men har så du så dålig självkänsla? Du kanske valde ut dig för din skull.
Nej, men jag vet inte. Först tänkte jag så här, nu ska jag inte fråga om det, för att jag ska bara behålla den här illusionen om att det var bara, ja, jag var utvald. Men nej, de jobbar tydligen inte så.
Nej, men nej, liksom, varför skulle
de ingen aning?
Nej,
men dansarna har ingen aning.
Nej.
Först på premiärkvällen hade tydligen dansarna bjudit upp Niklas Ek och inte förstått att det var Niklas Ek.
Men undrar hur han dansade då?
Han hade tydligen föreställt en stel gubbe.
Han lekte stel gubbe.
Han lekte stel gubbe. Ja, så.
Han hade ju kunnat dansa röven av dem.
Ja, det hade han ju. Nej, men han gjorde så. Han gjorde en grej sådär.
Åh, ja. Niklas Ek har alltid varit lite kär.
Ja, det här är en häftig person.
Jag har aldrig träffat honom. Jo, det kanske jag har. Det men kanske inte på riktigt.
Det kanske är hög tid.
Nej, jag har träffat honom en gång. Men det var liksom inget särskilt med det. Utan det jag är liksom kär i honom som gestalt.
Mm.
Han är cool.
Jäklar Martina, du skulle försöka få en biljett och sätta dig och få tänka om någon.
Jag ska fan, var ska man sitta? Det kanske inte är
problemet
det.
Är att allting har väl blåst över nu lagom till att den här podden tänds.
Jag ska
löjligt
fan
få föreställningar.
Jag ska fan gå in på Operas hemsida och kolla om dina föreställningar är kvar.
Eller bara kontakta Torbjörn Eriksson där,
ja,
för
Torbjörn.
Att du ta gräddfilen.
Jag kommer säga så här: hej Torbjörn,
jag vill dansa.
Hej. Det är rubriken på mejlet. Jag vill dansa. Kan du ordna det? Frågetecken. Nej, jag förväntar mig att du ordnar det och att du instruerar de här dansarna i förväg. Ger dem en bild på mig?
Ja. Just det.
Jag är alltså en mycket mycket framstående kulturperson.
Ja, allt det där.
Ja. Nej, jag är bara söt. Det är därför.
Mm. Mm. Nej, men det är bortsett från att det var lilla jag, alltså vi dansade med Fritjof Andersson, så var det liksom.
Men det måste bara ha varit en så fulländad del.
Det är en väldigt fin grej att göra.
Och bara få känna på det golvet. Ja. Stå under de lamporna.
Ja, ja.
I det där fantastiska rummet. Mm. Bara det, Gunnar.
Mm.
Du kan ju dö lyckligt.
Och att det inte sitter någon kompis och filmar alltihopa. Utan att allting finns i mitt eget huvud.
Men det ska bara fan inte filmas.
Nej, det ska inte det.
Tänk att jag dansar med Andersson. Lilla jag med Fritjof Andersson. Tänk att bli uppbjuden av en sån populär.
Så här mycket vin har vi aldrig druckit in på. Vad var det som hände?
Jag tror att vi kanske är lite känslomässig obalans. Jag vet att jag är känslomässig obalans.
Är det?
Men det är främre.
Ja, men det är det här med den premiären. Inställda premiären.
Och
ja.
Grejen är att
alltså Oskar Levertins vänner skulle ju ha haft premiär ikväll
alltså,
och jag skulle ha gått på premiären och sen skulle vi ha haft premiärfest, men istället så hände det att den i ensemblen bröt ett ben i foten.
Ja, det berättade vi i början av podden, Gunny,
men ja, men vi kanske stryker det. Vi kanske strök det.
Nej, ja, en ensemblen
bröt. Så borta är jag inte, utan jag är snarare alert.
Och här trodde jag att det är för
det här är första gången som vi säger det.
Jag tänkte att för en gångs skull var det jag. Men nej, okej. Jag har en gång samman har brutit ett ben i foten. Så ja. Vi har skjutit premiären 9 dagar exakt.
Ja.
För att detta ska få läka.
Jag kanske inte har märkt det, men jag brukar klippa den här podden. Ganska rejält.
Nu är jag så i underläge som jag kanske aldrig har varit. Men det är Gunny
du
som har fått
på
hybris.
Knyta ihop säcken med
du har
grejer
fått
som du sa för 1,5 timme sedan.
Sen du debuterade som
som premiärdansös på stora scenen.
Som den nya Annelien Hanko. Så har du faktiskt fått hybris, Gunny.
Och nej, konstkritiker.
Och, men herregud, vad håller på att hända?
Jag vet.
Jag känner mig helt ur balans. Nej, men faktiskt är det så här att på de 20, för grejen är att jag, som du kanske vet, eller förmodligen inte vet, så firar jag i år 20 år som professionell dramatiker.
Jaha!
Det är det som är det konstiga. Och vet du vad som är ännu konstigare?
Mm.
Det är att i och med att den här föreställningen då ska leva till en svänder som numera har premiären 13 februari, mars.
Fredagen
13, vi tänkte det är lika bra, vi har redan haft otur.
Ja.
Så den 13 mars har vi premiär nu. Nej, men det är ju samarbete med Stadsteatern.
Ja, det så är den att största produktionen på Teater Brunnsgatan.
Någonsin. Men det gör att jag har haft mindre allting har varit jättekomplicerat, helt enkelt.
Mm.
Vi lånar 2 skådespelare plus Filip Sandén av Stadsteatern.
Ja.
Men
huvudrollen
kan man säga då.
Ja.
Den görs av Annika Hallin. Och det märkliga är med det. Hon är alltså en av dem vi lånar av Stadsteatern. Och hon var faktiskt den som för 20 år sedan satte upp min första pjäs.
Nämen!
7
januari år 2000 hade min första pjäs premiär.
Var det den där Spenavarm?
Det var min andra pjäs. Min första hette Usch, nu blev jag lite mulen. Regi Annika Hallin. I rollerna såg vi Anja Lundqvist, Mattias Silvell och mig själv.
Ja.
Jag var sufflös. Liksom jag spelade rollen
Mattias
som
Mattias Silvell?
Ja.
Som var med i den här underbara tv-serien.
Du menar HBO-serien signerad...
Nej, den heter inte Leif.
Nej.
Den heter, det var den här...
Lukas Moodyssons fina...
Jättesnälla, jättesnälla psykologen.
Ja, och Mattias spelar då pappan.
Ja.
Den extremt självupptagna pappan.
Ja.
Ja, hallå?
Ja, tja. Du ligger en jävla gubbe i rummet här.
Oj, förlåt. Alltså det... Ja. Förlåt, jag hade glömt att berätta det. Alltså det är Hussein.
Och vem fan är det då?
Det är alltså en flykting. Han bor här hos mig.
Ja, farlig.
Absolut inte farlig. Absolut inte. Du, säg hej till honom bara.
Men just det, du får komma hem nu. Jag känns ingen bra. Jag är fan skitskraj nu. Står här ute barfota. Jag höll på att skita på mig nu här på morgonen.
Men nej, Mattias och det roliga är att Lukas Moodysson var ju också involverad, fast inte, men ändå.
Nej.
Alltså därför att Anja Lundqvist då, som ju nu också, hon är fortfarande, hon är också på Stadsteatern.
Mm.
Jag tror inte hon är fast anställd, men hon är där mycket. Och hon hade då just gått ut scenskolan.
Mm.
Och det hade Annika också. De två gick i samma klass. Och Anja hade sökt den roll hon senare fick också i just Lukas Moodyssons film Tillsammans, som handlar om kollektivhuskulturen på 70-talet. Och där spelar hon ju en riktig bitch som är jättetaskig mot sin pojkvän som spelas av Gustav Hammarsten.
Ja, just det.
Och så Anja, men då under liksom själva processen när vi höll på att repetera den här föreställningen så fick Anja veta att hon fick rollen.
Mm.
Så att hon, och då fick hon i likhet med alla andra som var med i filmen förhållningsorder att hon inte fick raka benen och armhålorna och sådär. Alltså det skulle vara på riktigt.
Ja.
Alla skulle se ut som på 70-talet. Ja. Så att hon hade jättehåriga ben. Och det där använde vi också i föreställningen. För att Anja spelar då Chrysantem som kommer och ska eventuellt flytta in i Ragnars lägenhet. Och Ragnar är då Mattias Sivell. Och då visar det sig att han inte vet att hans marsvin har dött. Och sen så börjar de, det här är faktiskt lite psykoanalysteater.
Jaså?
Ja, för att hon vill på något sätt få honom att inse att marsvinet har dött. Men sen så börjar hon samtidigt spela hans mamma. Och jag börjar spela programledare i hans fantasi om att vara med i kulturprogrammet Centrum som då leddes av Eva Bäckman. Och så vidare. Folk går in och ut i roller. Sådär. Så att jag då, man tror att jag är sufflös. För att jag var ju sufflös på Plaza då. Så man tror att jag är sufflös på föreställningen. Och sen börjar sufflösen vara med i föreställningen. Mm. Men i alla fall, då är det en scen där Anja slash Chrysantem slash Ragnars mamma ska ha dött och ska... Det är en begravningsceremoni. Och i början av pjäsen så har Mattias suttit och vattenkammat sig. Men nu så vattenkammar han då håret på Anjas ben. Som en del i begravningsriten till tonerna av sorglig musik. Men helt vansinnig föreställning. Och det är nu alltså över 20 år sedan. Och vi jubilerar med att spela den här föreställningen som... På riktigt. Jag har verkligen letat i minnet genom alla de här 20 åren. Och funderat på om det finns någon annan uppsättning av någon av mina pjäser som är lika bra som den här. Filip Sandéns regi av Oskar Levertins vänner är så jävla, tycker jag.
Ja, det får du säga.
Det gör så att pjäsen blir bättre. Agneta Ehrensvärds uppsättning av Min ensamma Esmeralda, den är på den nivån också. Annars är det nog bara den här. Tycker ju jag, sen kanske alla kommer hata den. Men jag tycker det.
Du får säga det.
Mm.
Men apropå det här och att slumpen och Annika Hallin som dyker upp igen som av en händelse, så skulle jag kunna knyta ihop den här säcken med en annan sådär slumpartad och lite så magiskt tänkande detalj från Lena Kronqvist-utställningen.
Ja.
För att hon har, det finns ju en väldigt stark målning där hon, det är en miljö, en scen från pappans dödsbädd på sjukhuset. Och då ligger pappan i sängen, han har dropp och så står det två stycken sjuksköterskor. Och sen är det väl antagligen mamman och någon, om det är Lena Kronqvist själv kanske, som sitter bredvid. Familjen är ju någon slags färg, lite guld, lite gul, rött, grönt, lite varma färger. Personalen är ju så här kallt, vitt. Pappan är liksom också i det här kalla, vita. Halsen är lite grön, artad. Sjuksköterskan håller liksom ett finger på halsen för att kolla pulsen antagligen.
Ja, han ska just dö liksom på riktigt.
Han ska precis just dö. Mm. Och på golvet nedanför sjuksängen som är en vit kanin. Och då fick Lena Kronqvist frågan på den här pressvisningen om vad den här kaninen stod för liksom. Och då var det så att pappan, som ändå var den av föräldrarna som hon hade en lite bättre relation med. Hon hade ju urdålig relation med sin mamma. Ja. Han hade berättat att när han låg i lumpen så hade han liksom mitt i det som hände då, så hade han hittat en liten hare som han hade tagit hand om och matat.
Nej.
Jo.
När han var soldat liksom.
När han var soldat, ja just det.
Så beslutade han om den här lilla kaninen.
Ja, det gjorde han. Och precis när pappan hade dött då på sjukhuset, den här scenen, så tittade Lena ut genom fönstret och fick syn på en hare.
Va?
Ja. Så då var det ju rimligt liksom att den skulle få plats i den här målningen.
Men är jag full nu eller finns den där haren med på något mer?
Nej, men det är mycket möjligt.
Jag tror jag har sett
jag
haren.
Jag är ingen konstkritiker.
Nej, men jag tror jag har sett den där haren i några andra bilder av henne också.
Säkert. Det förekommer ju ganska ofta katter.
Mm.
Svanar gör det ju också.
Mm.
Men det är möjligt att det finns en och annan hare. Jag ska gå hem och titta på min fina.
Det är en sjukt fina bok.
Ja.
Men ändå, vad fint att hon såg den där.
Ja, så är det. Men
skål för det.
Skål för det. Oh, the new but the old mill stream, not the river but the stream where I first. Ska vi säga något om maten?
Min mat var ganska medioker ärligt talat. Det var absolut inte.
Det var tur att tofun var friterad. Det var glädjeämnet.
Det piggar ju upp.
Det piggade upp. Det var lite varm och friterad.
Ja.
Salladen var helt okej, men det var liksom, vad ska jag säga, det var en trea.
Ja, men det går ju inte att jämföra med vissa liksom kulinariska sensationer, inte Nej. Minst förra gången.
Ja, förra gången.
Vi åt de här fantastiska
galetterna
heter
ja. Nej, men det, så är det.
Men så är det när man är så vana restauranggängare som du och jag.
Ja. Ja.
Åh, vad men, gulligt när Björn Skifs skulle säga vad han jobbade med i någon intervju, så sa han att han var sengångare. Ja. Det var inte alls särskilt gulligt, men okej.
Ja, det var bra.
Nu är filtret borta. Nu är det helt borta.
Det helt
jag har alltid varit lite kär i Björn
Skifs. Jag är också från och med i torsdags är jag också en sengångare.
Du är ju det.
Ja.
Sengångare och konstkritiker. Men herregud Gunni, det är något som håller på att hända. Är det ditt år i år helt enkelt?
Nej, jag vet inte. Men man måste ju hitta på. Efter 20 år på Expressen Kultur måste man ju.
Du har också 20-årsjubileum.
Ja, det har jag.
Båda vi har det.
Eller det hade jag förra året. Så det...
Ja, men vi leker det. Det är samma. Vi leker. Skitsamma. Vem kommer kolla liksom?
Nej, vem kommer kolla? Ja, men grattis till 20-årsjubileet.
Ja, men grattis och, du också.
Jag kommer på skål. Fredag.
Bra. Mm. Ja, kära lyssnare, vi får se.
Är vi klara?
Ja, vi är nog klara.
Ja, det är vi nog. Vi är
vi har ju bjuckat och bjuckat.
Ja, det har vi.
Men vi ses om 2 veckor.
Om vi överlever.
Om vi överlever, det vet man aldrig. Nej. Gunilla kanske trillar ner från en scen.
Nej, men du verkar överhuvudtaget inte alls bekymrad över det här med corona.
Nej, nej, det är jag inte.
Nej.
För inte fullständigt det.
Ja, men vad
skönt. Är du bekymrad?
Nej, men lite. Nej, men jag sitter inte ner på tunnelbanan, jag står. Jag har behållit handskarna på.
Blir det bättre om man står?
Nej, men jag tänker, då behöver jag inte sitta mitt emot någon som eventuellt är coronasmittad.
Vet du att de på TV4, det berättade faktiskt en alltså som sminkade mig när jag skulle då senaste gången var med TV4.
Apropå, helt apropå.
Nej, men för de är ju jätteutsatta, de i sminket.
Ja.
För de kan ju inte, alltså jag föreslog att de skulle försöka konstruera någon sorts robotarm så de kunde sminka folk med 2 meters avstånd, men det verkade så himla krångligt. Nej, men nej, hon hävdade att TV4 på något sätt planerade att om det här blir liksom, nej, att de kanske hade bestämt sig för att kolla med bokade gäster.
Ja.
Om de hade varit i typ norra Italien eller så där, och faktiskt boka av dem om de hade varit.
Nej,
i,
men exakt.
För så här, just för att i sminket så sprids det ju.
Jag tycker det låter helt rimligt att fråga om de, har du varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea samt de italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia Romagna, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia och Toscana.
Har du varit i något av dem? Då kanske du inte ska vara med i TV4 förrän det här har blåst över eller förrän man liksom...
Nej, då får du i alla fall inte vara med i Expressen TV, så det är så.
Får man inte det?
Nej.
Om man har varit där?
Nej.
Nej, men då kanske det är så, det säkert så med alla då. Alltså SVT och dem också.
Så det där har inte, den publikkontrollen har inte ni på. Ursäkta, men det står inte där med feber.
Nej, men alltså det är så pass få. Det är ju bara 80 och vi går inte. Men för sig, de sitter ju i knät.
Ja, man sitter ju väldigt nära varandra.
Men vi kanske borde göra det. Ska vi kolla om alla som kommer på premiären har varit i alla de där
listan. På den där listan av mig.
Ja, men det kanske vi ska göra.
Ja, faktiskt.
Eller
annars så riskerar ni att få tomma platser, ska jag säga. För att så var det på, när jag var på Dramaten och så såg Susanne Ostens Furstinnan av Amalfi. Mm. Så var det ganska många platser tomma. Kan det ha berott på coronaviruset? Eller för att det var en obekant pjäs? Jag vet inte.
Nej, men några bekanta till mig som hade tänkt gå på vår premiär som egentligen var ikväll.
Mm.
De sa att vi vill gärna avvakta faktiskt och se. Men alltså, du skärper. Nej, okej.
Vänta.
Nej, men okej, då gör vi så här då. Nej, men då gör vi så här då. Jag ska se till att i god tid lägga ut ett inlägg på Brunnsgatans Instagram eller någonting. Ja. Där jag skriver att vi kommer inte att ha några gäster som har varit i Amalfi, Bamalfi, Coca Galfi.
Det var ju pjäsen som...
Ja, men jag ska kolla det där då. Jag ska kolla.
Ja.
Jag ska kolla.
Ja.
Så kan i alla fall du komma. Det kanske bara blir du då. Men då är du känner dig helt trygg. Ja. Vill du att jag testar skådespelarna? Så vill du att jag...
Jag frågade en av dem som ska delta i Expressen TVs nya tv-program Kulturexpressen.
Ja, just det.
Frågade jag.
Är det allra första avsnittet?
Spelades in idag.
Idag, ja.
Men då skickade jag till en person som ska vara med nästa vecka. Och är med hela
och frågade om den.
Ja. Hon svarade att hon aldrig varit på någon av de här platserna.
I hela sitt liv.
Det kändes som att hon blev ledsen av det där sms.
Men så då fick hon vara med ändå liksom?
Hon fick vara med.
Nej, men, vad schysst.
Ja.
Nej, men om hon hade sagt ja, då hade hon inte fått vara med.
Uppsidan av det hela är att hon fick vara med.
Hon hade inte varit på något av de där ställena som alla verkar jätteintressanta faktiskt att besöka när du säger det. Men hon fick vara med i Expressen.
Ja. Och sen undrar man ju vad DN-tåget, hur det gick.
Åh nej!
Det var jättemycket. faktiskt.
Deltåg? Nej, Björn! Nej, det var ju precis exakt. Deltåget är ju som, den skulle lika gärna kunna kalla det för coronatåget. De skulle ju exakt lika gärna kunna kalla det för det. Det var ju i princip en turné genom överallt där man får corona. Nej, stackars Björn. Och då har ju Björn Wiman ändå och Volodarski
absolut ingenting.
Nej, men då har ju liksom de, för DN har ju länge varit alltså det enda som överträffar Greta Thunberg egentligen. Alltså det vill säga Jesus, den närmaste en ny messias vi kan komma.
De skulle ju åka ner dit och få liksom en attack på alla sinnen.
Det var ju ja, men det var en attack på alla sinnen. Ibland är man mer profetisk än man till och med vill vara. Men gud, hur är stämningen på DN Kultur? Hur är stämningen? Den var ju väldigt hög när det här tåget tog
det
med.
Ingen vågar skriva en rad om det.
Jag har inte hört ett ord. Det nu får ni ta ert ansvar. Nu får ni faktiskt... Nej, det här tycker jag är mindre publicistisk skandal.
Jag har sett att folk håller på febrar om att folk är som...
Febrar? Ja. Vad ordet?
Att folkhälsomyndigheter är för mesiga.
Nu vet vi varför. Det där är inte ett ställningstagande i största allmänhet. Det där, nej, är inte omsorg om svenska folket. Det där är omsorg om deras tuffetåg. Nej, det här trodde jag inte om Peter Wolodarski.
Nej.
Jag är i chock nu. Nu trodde vi att podden var slut. Jag är i chock. Dödståget.
Ja.
DNs dödståg genom Europa. Snacka om upp som en sol ner som en pannkaka.
Herregud.
Gunny, du får ju hosta. Vi
nej, fattar du hur mycket är... vad de har utsatt sig för när de har guppat omkring i det där spat som de skulle till.
Som dessutom på DNs egen litteraturkryssning som jag var med på, så var det ju även en del resenärer som hade varit på det där tåget.
Ja.
Och det var före det här. Mm. Men de sa ju dessutom att det var så kul.
Nej men hörni.
Nu blir det jobbigt.
Nej,
nu blir det jobbigt.
Vi får verkligen hoppas att alla mår bra.
Och vi är för en trevlig stämning.
Det är vi.
Så försök vara trevliga till nästa gång vi ses.
Hejdå. Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.